Radiosporten med Lukas Nordén.
P1, Sveriges Radio.
Världshälsoorganisationen trappar upp i kampen mot ebola. Men hur långt räcker det egentligen? Strax hör du Johan von Schreb, professor i katastrofmedicin. Libanons president ryter ifrån mot Iran. Sen om Vänsterpartiet som rensar de egna leden efter avslöjanden om kandidater som hyllat terror och diktaturer. Och så om den norska kronprinsessan Mette Marit, vars hälsa kraftigt försämrats. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Martina Lindvall. Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda fortsätter spridas i snabbt takt enligt lokala myndigheter. Och utbrottet är nu ett av de största hittills. Över 450 fall har bekräftats, varav 71 bara det senaste dygnet. Och för att hantera den här dödliga smittans framfart så presenterade idag Världshälsoorganisationen, WHO, en handlingsplan. Med oss nu är Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen till Studio 1 kväll.
Tack så mycket.
Ja, det är alltså WHO som tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet lagt fram den här planen. Vad vet vi om den egentligen?
Ja, vi vet att det är ett ganska ambitiöst initiativ för att framförallt samla den afrikanska kontinenten för att hantera det här utbrottet. Och det är ju bra, va? Man försöker ju säga att är det ett afrikanskt problem, därför måste vi i Afrika komma samman. Och man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump, utan det har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården. Och vi vet ju i ett land som Kongo att det är mellan 700 och 800 barn som dör, alltså under 5 år, som dör varje dag av infektionsrelaterade sjukdomar. Så ebola är på så sätt en rätt så litet hälsoproblem i ett land som har enorma problem. Så det här är ju den här planen på runt 5 miljarder det närmsta halvåret är ju ett sätt att försöka samla den afrikanska kontinenten och att hantera det här. Men då behöver man ju pengar, för att det är ju någonting som det är brist på i länderna söder om Sahara. Så är det just pengar för att bedriva hälso- och sjukvård och bekämpa det här utbrottet.
Du nämnde det att den här planen då, den beräknas kosta motsvarande 4,9 miljoner eller miljarder svenska kronor. Har WHO de pengarna?
Nej, det är ju det man inte har, va? Vi vet ju att USA har ju lämnat WHO och man har sista året tappat runt 25% av sin finansiering. Så att vad man gör nu med den här planen, det är ju att man ber internationella olika finansiella institutioner att hjälpa till att ekonomiskt stödja, medan man tydligt hävdar i den här rapporten att vi har erfarenhet, och det här är ju det 17:e utbrottet av ebola i Kongo, så det är ju ingenting nytt i den här regionen. Men samtidigt så drabbar det ju ett hårt drabbat land, och det är ett konfliktområde där ebola nu sprider sig, så att det är ju väldigt svårt att komma åt det här. Så det krävs ju en kraftansamling, och det är ju därför man har tagit fram den här planen och där man då tydligt har ett afrikanskt ledarskap. Men man behöver pengar och stöd från omvärlden.
Men just det där du säger, att det här är ju inte första gången. Varför kommer den här planen nu? Varför har den inte kommit tidigare?
Ja, den frågan kan man ju ställa sig, men nu är det ju så att det här är ju ett hot inte bara mot Kongo och de fattiga människor som bor där i det här konfliktdrabbade området, utan också mot relativt välfungerande länder som Uganda, men sen har vi Tanzania, Rwanda och sen så har vi konfliktdrabbade Sydsudan dit det kan spilla över också. Och liksom förra riktigt stora utbrottet vi hade 2016 i Västafrika så blev det ju en fråga av geopolitisk stabilitet, och därför så var det ganska kraftfulla insatser då från omvärlden med amerikanska militären och brittiska militären och franska militären som då byggde Ebola-center, och det där vill man ju inte ska hända igen, så därför så tänker man sig nu att det här ska vi ta tag i nu, men vi måste också bekämpa grundorsakerna som är ju fattigdom och underfinansierade en hälsosektor.
Det är ju många komplicerade faktorer som spelar in här, och de senaste veckorna så har vi hört flera rapporter om våldsamma protester, och det har varit attacker mot vårdpersonal och vårdinrättningar just i det här Ebola-utbrottets då epicenter. Därför att många tror inte att Ebola är på riktigt. Vad innebär det där för hjälpinsatserna?
Ja, det är ju ett jättestort problem. Det saknas ju ett förtroende. Vi svenskar är ju så vana vid det. Blir vi sjuka så går vi till vårdcentralen och vi blir inte skinnade. Ingen tar våra pengar. Vi får en vård som vi vet är bra, och bryter vi benet så hamnar vi på sjukhuset och får hjälp, och vi litar på hälso- och sjukvården. Det gör man inte i Kongo, för där har man nästan aldrig fått någonting gratis från hälso- och sjukvården, och framförallt inte från regeringen. Det är gerillagrupper där som då härjar, och man är livrädd helt enkelt för myndigheter och andra. Och då så kommer de här då astronautklädda människorna i skyddsdräkt, och så sätter man upp de här Ebola-centret, och sen så där hamnar då de som är sjuka, och när de dör sen så får man inte ta hand om sina döda anhöriga. Och i Sverige för 100 år sedan så tog vi hand om våra döda anhöriga. Nu har vi begravningsentreprenörer, men i Kongo så tar man hand och sveper sina döda. Man tvättar dem och ser till att de får ett värdigt avslut. Men nu får man inte göra det, för att de här kropparna som är Ebola-sjuka, de är ju jättefarliga och sprider smittan. Därför så måste man ju då bränna kropparna, och det här bryter ju mot traditioner. Och finns det inte ett förtroende så skapar det här enorma motsättningar, och framförallt i ett område där det finns gerillagrupper och kvinnor blir våldtagna och man lever på flykt i brist på allting. Så det är en väldigt besvärlig situation att försöka bekämpa ett utbrott av en sån dödlig åkomma när allt det andra, fattigdom, konflikt och flyktingar finns där samtidigt, och det inte finns något förtroende. Och så det är ju de viktigaste sakerna man måste försöka bygga upp, det är förtroendet.
Mm. Du har ju själv mött den där typen av misstro när du har jobbat i fält. Hur bemöter man den?
Ja, så som läkare är ju centralt i läkargärningen att man har patientens förtroende. Det är ju en maktsituation man befinner sig i, där man som läkare är frisk och man har kunskap, och dessutom man jobbar i fattiga delar av världen så är man ju rik, man är ju privilegierad. Och det gäller att man inte utnyttjar det här privilegiet för att då utnyttja patienter eller de som är fattiga. Och Läkare utan gränser, som jag har jobbat mycket med, har ju en närvaro i Kongo sedan många, många år tillbaka. Så där finns det ett förtroende. Så att Läkare utan gränser som en organisation har ju väldigt goda förutsättningar för att vara en icke-statlig aktör här och på så sätt komma och vara på plats och kommunicera och prata med befolkningen. Man måste ut på marknader och prata med kvinnor, man måste prata med präster, man måste prata med imaner, man måste prata med alla i samhället och hitta de här civila människorna som då i sin tur kan prata med sina familjer och andra, och så att man förstår vad det här rör sig om. Det är först då som en smitta kan vända, när man får befolkningen med sig, inte emot sig.
Kort bara, hur ser risken ut för en global spridning?
Alltså när det gäller Ebola så är ju inte det speciellt smittsam sjukdom, och det kan ju inte sprida sig om sjukvården fungerar normalt. Det sprider sig nu i fattiga delar av Afrika för att det saknas rinnande vatten, personal har inte lön, man har inte engångshandskar, man har inte skyddsutrustning. Så att risken att det skulle bli någon global spridning, den håller jag för extremt låg. Vissa importfall förstås, jag tror sammanlagt finns det 30-tal människor som har från västvärlden så att säga som har smittats och evakuerats ifrån Ebola, men det har ju inte blivit någon spridning på andra ställen. Och som sagt, det här är det 17:e utbrottet, så ger vi bara resurser till det här WHO-initiativet och till Kongo så kommer de kunna lösa det här. Trots att det inte finns något vaccin och någon behandling så vet vi ändå hur vi ska hantera det här.
Säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet.
They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
Iran använder Libanon som en bricka i fredsförhandlingarna med USA, och det är oacceptabelt. Ja, det här säger Libanons president Youssef Aoun i vad som beskrivs som en ovanligt frispråkig intervju som han gjort med amerikanska mediebolaget CNN. För en stund sen så pratade jag med Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, om hur pass anmärkningsvärt det här uttalandet är.
Ja, nej, men det är ganska hårda ord, och framförallt kommer det ett väldigt spänt läge där man både har krig pågående i Libanon och så, som sagt, de här förhandlingarna mellan USA och Iran. Så att han vet ju vilket getingbo han ger sig in i när han säger det här. Samtidigt så är det ju CNN är en amerikansk kanal, han vet vilken publik han talar med, och han kritiserar även Israel och säger att Israel kommer aldrig uppnå sina mål med militära medel och den typen av saker. Så att jag tror att han försöker ändå ha en sorts balans här, att säga något som Trump-regeringen gillar att höra men också smuggla in andra saker i det.
Men är Libanon en bricka i förhandlingarna för Iran?
Ja, så alltså skulle man fråga Iran och titta på vad Iran säger, så är det ju snarare så att Libanon är ett förhandlingsmål. Va? För att iranierna säger att vi tänker inte sluta ett avtal med USA om Persiska viken och allt det här andra, Hormuz och så vidare, om vi inte får en fred i Iran, att Israel drar sig tillbaka och slutar angripa Hezbollah. De lägger fram det som att vi vill att Hezbollah ska, och i Libanon då, ska räddas från Israel, så att säga, enligt den iranska sättet att se på saken. Annars kommer inte vi förhandla. Och jag menar men det är klart att det är möjligt att iranierna spelar upp det där för att kunna få eftergifter från USA i någon annan fråga. Det kanske är Aouns tes då. Men som det låter, så är det snarare så att iranierna har gjort Libanonfrågan till ett mål i sina förhandlingar.
Hur har Aouns, alltså Libanons president, hur har hans inställning till Iran varit tidigare?
Så han är gammal militär överbefälhavare och har en lång militär karriär bakom sig. Och har man det i Libanon, ett land som har stått under syrisk dominans länge tidigare, och där Hezbollah alltid haft en stark roll, så då har man goda förbindelser med alla sidor. Och han är liksom en gammal räv som har tagit sig fram i den där politiken. Men han valdes ju tillsammans då med en premiärminister, Nawaf Salam, efter det förra kriget mellan Israel och Hezbollah, där Hezbollah försvagades väldigt kraftigt. Deras ledare dödades och så vidare 2024. Och jag tror att det faktum att han valdes då, och att Nawaf Salam också valdes då, och att det var ett svaghetstecken för Hezbollah att de kunde komma fram, och att de har drivit den politik de har gjort sedan dess. De har nämligen haft goda och nära förbindelser med USAs regering. De har tryckt på för avväpning, dels av palestinska grupper, dels av Hezbollah. Och det är möjligt att det där är delvis ett spel för gallerierna för att ha USA med sig och så vidare. Men Hezbollah har inte varit nöjda, så han har ju intagit en kritisk ställning. Kanske inte riktigt lika mycket som premiärminister, men ändå.
Men kan ett sånt här uttalande få några faktiska konsekvenser på förhandlingarna?
Kanske inte så mycket på förhandlingarna mellan USA och Iran angående deras konflikt. Däremot så har det ju en koppling till förhandlingarna mellan Israel och Libanon, som USA också står värd för och leder, så att säga. För att Aoun, som president då, och även regeringen då, de har förhandlat med USA. Hezbollah gillar inte detta. De försökte nu sluta en vapenvila alldeles nyligen. Hezbollah gillade inte den heller, för det innehöll inga krav på att Israel ska dra sig tillbaka och liknande. Så att problemet för Aoun och problemet för regeringen är ju att de verkar lite meningslösa i sammanhanget. Det är ju Hezbollah som är den egentliga motparten, som inte deltar i de här förhandlingarna och inte accepterar dem. Och han måste ju säga någonting som visar att han är en spelare i matchen på något vis.
Men är det bara ett symboliskt uttalande då? För precis som du är inne på, det var väl senast i onsdags som Libanon och Israel, man gick ut med att man hade förhandlat fram en vapenvila. Som du sa, Hezbollah motsatt sig den här. Och sen dess så har det ju rapporterats om fortsatta strider över gränsen. Så vad kan egentligen Libanon göra?
Den libanesiska regeringen, Aoun, premiärministern och armén och så vidare kan väl inte göra så jättemycket. De försöker göra sig nyttiga och finnas som en part i lösningen så att säga. Men de har ju ingen makt att beordra Hezbollah att göra någonting. Det går liksom inte. Däremot hoppas ju de kunna ha en roll i den fredslösning som kommer så att säga och facilitera den på olika vis då. Problemet är att de drar inte jämt med Hezbollah. Iran har kopplat in Hezbollah-frågan i förhandlingarna med USA och så vidare. Israel vill helst fortsätta kriget i Libanon. Det är då knutet till Persiska viken-problemet och så vidare. Så det är väldigt många rörliga delar på en gång här.
Vad tror du kommer hända här näst?
Ja, jag gissar att vi nog inte ser en stabil eller icke-våldsam lösning på problemen i Libanon förrän vi har ett avtal på plats i Persiska viken. Och hur nära det är kan inte jag svara på, men det förhandlas i alla fall.
Sa Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Nu över till eftermiddagens Studio 1 och programledarna Sharon Joma och Susanne Westergren.
Ytterligare personer stryks från Vänsterpartiets listor.
Ja, det här efter Expressens granskning som visat att minst 25 av Vänsterpartiets kandidater lokalt bland annat delat antisemitiska och terrorhyllande inlägg på sociala medier.
Totalt har nu 22 personer strukits av partiet eller självmant hoppat av. Pontus Mattsson är politikreporter. Pontus, vad är det för typ av åsikter som de här vänsterpartisterna ska ha gett uttryck för?
Till exempel är det uttalanden som dessa efter Hamas terrorattack 2023. Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det var en sång som sjöngs vid ett firande dagen efter det här, och där ska en av Vänsterpartiets kandidater ha deltagit. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd, skrev en annan på sociala medier. Och god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, var en annan person som hade skrivit på sociala medier.
Och är det någon av de här som ska ha haft någon framskjutande plats inom partiet?
Det här är i huvudsak lokala kandidater på kommunlister, en del även på region och några på riksdagslister också. Jag har inte sett att någon har haft någon framskjuten position på något sätt. Någon eller några har åtminstone varit på valbar plats och skulle haft möjlighet att komma in i kommunfullmäktige till exempel om partiet hade gjort ett bra resultat.
Hur stor kris skulle du säga att det här är för Vänsterpartiet?
Det är en stor kris och jobbigt för partiet, inte minst trovärdighetsmässigt gentemot andra partier. Partiet har ju satsar nu stenhårt på att komma in i regeringen efter valet, och de inom Socialdemokraterna som redan tidigare har varit tveksamma till detta blir ju inte mindre tveksamma. Det är ju också enorm glädje på regeringssidan nu. Det är flera ministrar som har varit ute och skrivit om detta på sociala medier och kräver svar av både Vänsterpartiet men också Magdalena Andersson. Är det de här du ska regera med?
Och så här sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, igår till Studio 1.
Det var 4 000 fritidspolitiker. Det var väldigt bra.
Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som ni kan börja göra?
Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna. Det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja. Det tycker jag är positivt. Så det är klart, det är en handfull personer.
Pontus Mattsson, har vi hört något nytt från partiet idag?
Ja, det var ytterst motvilligt när Nooshi Dadgostar igår tvingades av ett antal journalister att svara på frågor. Idag har partisekreterare Maria Forsberg lämnat ett skriftligt meddelande där hon säger att det är bra att denna granskning har gjorts. Vi har nu gjort en bedömning att i varje fall och strukit 22 kandidater från våra listor, och ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt.
Mm. Pontus Mattsson, så långt. Två gäster till här i studion, nämligen Magnus Magnus Utvik, författare som har skrivit två böcker om Vänsterpartiet och också varit med, tidigare varit medlem i partiet, och Leonidas Aratakis som är chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkomna allihopa till Studio 1. Om vi ska börja med dig, Leonidas, din reaktion liksom först och främst på Expressens avslöjande?
Ja, den omedelbara reaktionen är väl en djup suck förstås, och att kallas in hit. Jag vill kallas in hit för att prata om ett nytt spår i stambanan eller sjukvården, liksom sjuksköterskans situation. Jag vill inte sitta och prata om citat som, vad var det nu, god morgon till raketsalvorna. Så att det känns ju väldigt tråkigt. Överraskningen är väl tyvärr inte heller superstor. Alltså det har ju, jag har ju pratat om det här under de senaste tre åren helt enkelt, sedan under hela det här kriget i Gaza. Så att jag förstod att frågan skulle vara kvar. Men det är fortfarande så att jag blir ledsen av de här citaten som vi hörde.
Mm. Och Magnus Utvik, vad tänkte du när du hörde det här?
Jag blev, precis som Leonidas, jag blev inte ett dugg överraskad. Jag har snarare väntat på att det ska avslöjas att med fler vänsterpartister som har åsikter som sprider antisemitism, som har hyllat terrorrörelsen som Hamas, Hezbollah, och har förståelse för den iranska regimen, att man ser detta som ett legitimt motstånd mot det som man ser som den israeliska ockupationsmakten. Jag är inte alls överraskad. Och det finns ju i Vänsterpartiets historia, men när jag var med så tyckte jag själv att det var helt självklart att stödja PFLP till exempel. Och jag är inte säker på att jag idag, om jag hade varit med i Vänsterpartiet, hade varit lika avståndstagande mot Hamas som partiledningen är. Utan det frodas ju i partiet, de här åsikterna. Och det kommer sig också av att det finns ju ledande kulturpersonligheter i Sverige som Andreas Malm och Kajsa Ekis Ekman, som menar att det är en legitim motståndsrörelse, Hamas till exempel. Mm,
nu är inte de här och kan prata om vad de tycker, men Leonidas Aretakis, håller du med om den här analysen? Det här är, ja, du sa ju själv att det inte var så förvånande, men det här är en del av Vänsterpartiets...
Jag tror att det finns ganska många olika skäl. Det finns nog en gammal, sån, som Magnus Utvik beskriver här, impuls kanske att alltid hamna på... Att det finns lite fiendens fiende tänkande i mycket av geopolitiken. Och det finns det ju även till höger, kan man tycka, att man hamnar lite i knät på suspekta auktoritära rörelser bara för att man kanske håller på deras sida i kalla kriget och sådär. Det finns en sån grej. Sen finns en annan sak som jag tror att Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna och möjligen till parti är de som framförallt försöker organisera sig i förorter. Det finns det är mycket i Skåne det här har skett, och där finns det många grupper som kommer från krig och kommer från regioner där man kanske har de här konflikterna väldigt färskt i minne. Man kanske till och med har släktingar som har dött. Sen kanske man också har med sig vissa antisemitiska föreställningar som är extra utbredda i vissa regioner. Alltså det finns en massa sånt också, som jag tror helt enkelt, det här visar ju också att Vänsterpartiet har det här problemet för att de helt enkelt försökt organisera sig i de här miljöerna. Det är en annan del av det hela.
Men om ingen av er är förvånade över att det här händer, hur har partiet hanterat det här, Magnus Utvik?
Alltså det här är ju klassiskt från Vänsterpartiet. Det är ju att hela tiden säga vi tar avstånd eller det är oacceptabelt. Det är ungefär det enda man kan säga. Jag tror att partiet är väldigt tagna på sängen att det är så fruktansvärt utbrett. Det finns ju starka strömningar inom partiet, och vi såg ju på uteslutningar av bland annat Lorena Delgado Varas, så att det finns ju långt upp i partitoppen också. Jag tror att partiet kommer ha jättesvårt att gå igenom detta. Dels för att det finns många som stödjer de som blir uteslutna, och sen kan man ju tänka sig att om man åker ut från en riksdagslista, man kommer ju att samlas och gå ihop i en grupp, och de kommer ju naturligtvis göra sitt för att propagera mot partistyrelsen och kanske se dem som en förrädare mot den palestinska saken, för det här är ju väldigt, väldigt starka åsikter som snabbt blir en väldigt toxiska eller ja...
Jag tror absolut att man hade kunnat hantera det bättre. Det är fortfarande lokal- och regionpolitiker, så jag tror inte det kommer påverka opinionen särskilt mycket. Vi såg senast SCB-undersökningen. Folk är intresserade av andra frågor. Folk röstar inte på grund av geopolitiska skäl. Men med det sagt så har man ju varit lite senfärdig, och man har inte varit duktig på att förklara. Alltså det här är ett antirasistiskt parti som sätter väldigt stort värde i att vara antirasister. Och då är man väldigt, har man ju då visat sig på vissa håll vara väldigt dåliga på just en form av rasism som är den som riktar mot judar. Och det är ju väldigt, väldigt pinsamt. Och särskilt då i Malmö och de här kandidaterna som har nämnts, Delgado Varas och Daniel Riasat och sådana som har blivit utsatta. Det är ju sådana som också själva identifierar sig väldigt starkt som antirasister. Så att, ja, det är ett väldigt stort problem. Vi kan väl prata sen om, har andra partier problem också? Är Vänsterpartiet, sticker de ut eller inte? Det är ju en annan fråga. Där kan jag kan fortsätta om ni vill prata om det.
Nej, men jag vill gärna prata om hanteringen av frågan. För Nooshi Dadgostar säger ju att det finns 4000 fritidspolitiker och det går inte att hålla koll på alla. Vad tänker du kring det svaret som hon ger?
Alltså, om vi säger så här, förra valet så hade Sverigedemokraterna då enligt, ja, det var lite olika beräkningar. Det fanns en som sa då, den mest citerade siffran var 212 kandidater inför det valet som hade kopplingar till liksom högerextremism och nazism. Det är ju väldigt många kandidater kan man ju säga. Nu har vi 14 här. Det är ett problem för viss, för
14,
SD. Men
det var väl 20 över
20. Ja, över 20 nu då. Över 20 nu. Okej, okay. Absolut. Men ett partiotal. Det är ett problem. Hur stort problem är det? Ja, inte i den dimensionen som det var för SD förra året. Vi får se vad det kommer för liksom, liknande siffror nu i år med SD. Med Kristdemokraterna kan man ju säga till exempel att de har ju väldigt många kandidater som har haft liksom, kopplingar. De har bjudit in den israeliska bosättarrörelsen som i princip är en ren fasciströrelse. Men det är ingen som kräver att Ulf Kristersson ska säga någonting om det. Och då är de ändå i regering. Så att, jag tror att det finns sådana här extremistkopplingar i fler partier helt enkelt. Och därför tror jag inte att det kommer att vara ett särskilt problem för V.
Magnus, alltså, jag är övertygad om att det kommer att bli just ett speciellt problem. För vi, alltså om man tittar på Expressens senaste granskning här, då pratar de om att det finns 100 stycken, men att 25 stycken riktigt graverande fall, jag menar, det kan explodera och bli mer än 100, och då kommer man ju upp i de siffrorna som Sverigedemokraterna hade, men Sverigedemokraterna är ett mycket större parti. Så att absolut kommer att bli stora svårigheter, och försöka dra upp det här med rötterna, det kommer man inte att lyckas med fram till slutet av valrörelsen. Men, i alla fall. Så partiet får lida för detta, de kommer få höra det om och om igen, och med all rätt också.
Men borde partiet ha bättre koll på sina lokala partier?
Ja, alltså jag kan inte tycka att det är jättesvårt. Om man har en liten parti, nu kommer jag från småländska Värnamo, om vi säger att man har 15 stycken som sitter på en kommunalvalslista och man får in 2 stycken i kommunfullmäktige, så kan det inte vara jättesvårt att ställa frågor. Att nu vet vi att det är väldigt det är brännande frågor det här. Media är på oss och granskar oss. Och nu vill vi ställa in upp bakom Vänsterpartiets demokratiska principer, att vi tar avstånd från terrororganisationer och vi inte sprider antisemitism. Kan ni ställa upp på det? Det kan inte vara jättesvårt att ställa de frågorna och få raka svar. Sen kan ju folk ljuga, men det kan inte vara svårt att ställa frågorna.
Ja, jag håller 100% med. Eller vad tänkte du fråga?
Jag tänkte fråga, hur stort problem ser du att det här är för Vänsterpartiet nu? Före valet, det kommer fler och fler.
Alltså de som tycker att Israel och Gaza-frågan är en viktig fråga för var man lägger sin röst. Jag tror inte att det är så pass stor viktig fråga för folk. Men de som gör det, de tror jag väldigt många tycker att Vänsterpartiet är det parti som i grunden har bäst politik i den här frågan. De är ju de som har pressat regeringen i frågan om att exempel man la ner sin röst i första omröstningen om vapenvila och sådär. Det pågår ett folkmord. Jag tror att i ljuset av det så tror jag inte att väljarna kommer straffa Vänsterpartiet särskilt hårt för det där. Och det ser vi också i den SCB-undersökning som kom bara häromdagen. Att Vänsterpartiet snarare gått upp ett par punkter.
Det var väl innan den här artikeln för
det
första.
Men det har ju varit fler konflikter under hela. Jag har ju varit här många gånger och pratat om det här.
Ja, men jag tänker att också Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen, ska visa regeringsduglighet och så. Är det inte ändå ett problem när det kommer skandaler?
Ja, alltså högern kommer ju påtala det här. Jag tror att kritiker av Vänsterpartiet kommer påtala det här. Men jag menar, om Ebba Busch kan vara vice statsminister och har poserat i en IDF-tröja, det är alltså den militär som just nu begår det här folkmordet. Om det är möjligt, då tror jag att det är också möjligt att få ministerposter för Vänsterpartiet.
Mm. Alltså jag tycker det som är intressant i... Nu säger jag till Leonidas att jag är en vänsterkritiker. Ja, det kan man ju säga, men främst ser jag ju som att jag försöker granska Vänsterpartiet. Och när man går igenom Vänsterpartiets åsikter, eller snarare vänsterpartisters åsikter på sociala medier, så ser jag ju att många är ju väldigt trötta på partiet, att inte detta liksom, att man inte kan... Vi är Sveriges mest antirasistiska parti, och så kommer den här jävla sunken upp. Och många säger ju också det att de har slutat gå i Palestina-demonstrationer därför att de inte vill se iranska flaggan eller Hezbollah eller stöd till Hamas. Och Vänsterpartiet har ju liksom inte gått ut och bara deklarerat att vi gör våra egna demonstrationer där vi skiter i sådana saker. Varför gör man inte det? Och man kan ju inte ställa upp i demonstrationerna och Nooshi Dadgostar säga att jag stöder inte Hamas, för hon kommer att bli utbuad.
Ja, fast hon, det är det som också har hänt, att Vänsterpartiet går inte i de här demonstrationerna i de stora städerna, utan man håller sig utanför av just de här skälen som du nämner, så att man har ju markerat en distans också.
Vi ska avsluta med Pontus Mattsson som är Ekots politikreporter. Pontus, vad är partiets strategi just nu som du säger för att hantera det här?
Ja, det är att hoppas att det ska gå över. De har ju inte ställt upp några ordentliga intervjuer och lämnar såna här kortfattade skriftliga meddelanden i hopp om att det här ska då blåsa över.
Tack säger vi till Magnus Utvik, författare alltså till två böcker om och tidigare medlem i Vänsterpartiet, och Leonidas Aratakis, chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Så ska vi till Norge, där hälsotillståndet för kronprinsessan Mette Marit har kraftigt försämrats de senaste månaderna, och idag blev det klart att hon ska få en lungtransplantation.
Ja, och Mette Marit har sedan tidigare drabbats av lungfibros, en sjukdom som gör att vävnad i lungorna omvandlas till ärrvävnad och så blir de stela, och det leder till svårigheter att andas. Så här lät det från överläkaren Are Holm under en pressträff på norska Rikshospitalet tidigare idag.
Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löp av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning, och vi vill idag fortelle att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
Just det, överläkare Are Holm alltså på pressträffen tidigare idag. Med oss nu har vi chefredaktören för Svensk Damtidning och HV-expert Johan T. Lindvall. Välkommen till Studio 1, Johan.
Tack.
Du har ju lyssnat på presskonferensen idag. Vad var det som stod ut? Vad lade du märke till?
Att det är en oerhört allvarlig situation. Läkarna säger ju indirekt att Mette Marit i princip har 1 år kvar att leva om hon inte får får en donation alltså innan dess. De säger att en person som sätts på den här listan och väntar på lungor har i princip så allvarligt tillstånd så att det är max 1 års överlevnad. Mm. Så att det är väl det som stack ut allra mest idag, och att hennes tillstånd har förvärrats väldigt, väldigt snabbt.
Kronprinsparets dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, som annars studerar i Sydney, har ju också kommit hem till sin mamma. Hur allvarligt är läget, skulle du uppleva, du för beskrivet idag?
Jag följer ju rapporteringen i norsk media, och igår hade flera rubriken "Nu kan vi mista henne". Det är på den nivån. Det är nu en nation som står bakom hela den norska kungafamiljen och framförallt Mette Marit. Vi vet ju hur trassligt det har varit kring henne tidigare, men nu är alla bakom henne och känner en otrolig sympati. Ingrid Alexandra har avbrutit sina studier i Australien. Håkon har avbröt sitt statsbesök i Japan, och eller inte statsbesök, utan sitt officiella besök i Japan, och åkte hem. Och alla är hemma nu. Man meddelar också att man nu kommer fram att ställa in alla officiella uppdrag och officiella framträdanden för att vara hemma med Mette Marit. Och Marius har idag via sin advokat vädjat om att få bli släppt från häktet i avvaktan på domen som kommer den 15 juni. Så det här är ju någonting som skakar om hela Norge just nu. Alla inser att hon är faktiskt typ döende.
Det här har ju varit ett väldigt tufft år för Mette Marit, som du ju nämnde, inte minst med Epstein-affären, hennes son Marius då, som vi pratade om. Hur har trycket varit på henne under året?
Nej, men enormt, och även på Sonja och Harald. Sonja har ju åkt ut in på sjukhus, drottning Sonja, och även kung Harald åkt ut in på sjukhus. Det är såklart att alla de här sakerna har ju, när de har adderats på varandra, så har det ju påverkat, och det har även påverkat Mette Marit och hennes hälsotillstånd. Nu kan vi bara spekulera i om inte detta hade skett med Epstein eller med Marius, hade hon mått bättre då? Ja, kanske eventuellt, men läkarna säger ju att senaste tiden, alltså senaste 3 månaderna, har accelererat, och framförallt senaste veckan. Hon kan ju inte andas längre själv, utan hon har ju syrgasmaskin. Igår var hon på Rikshospitalet och skrevs in för att vara redo för en eventuell ta emot ett organ eller organ flera. Och då såg man att hon har som en stor ryggsäck på ryggen, och det är en syrgasmaskin.
Vad betyder det här för kungahuset? Jag menar, utöver den stora tragedin att hon mår så dåligt, hur påverkar det kungahuset?
Ja, men det var som jag sa tidigare, nu får de all kärlek som finns. De får allas empati, alla håller nu tummarna för att det här ska gå vägen. Det är ju ingen som vill se kronprins Håkon som enkling eller beträda tronen om x antal år eller när det nu blir som utan en någon vid sin sida. Mm. Folk är i chock. Man har tidigare, det skrivs mycket om det, att man tidigare trott att det har överdrivits från hovets sida, att det har överdrivits från Håkons sida, för att man har velat liksom tona ner allting annat kring Mette-Marit. Men nu, efter den här presskonferensen idag, när den ansvariga läkaren på Rikshospitalet och den ansvariga kirurgen står och berättar om situationen och berättar rent generellt, som de sa, de går inte in på enskilda patienter, men rent generellt vad som gäller om man sätter en person på den här listan, att då har man max ett år kvar att leva om man inte får nya organ. Mm.
Och vet du något om vad som händer nu? Hur stor är chansen att hon får en lungtransplantation? Har man sagt något om det?
Nej, men alltså rent generellt är det också det, att även om du får en lungtransplantation så finns det också en stor dödlig risk, för det är en väldigt komplicerad operation. Och det finns också vissa tidsaspekter inom 5 år, hur många som överlever och så vidare. Så det, alltså prognosen är ju inte bra överhuvudtaget. Och det är ju ingen garanti att hon kommer få nya organ innan den här tiden har gått ut. Och tiden rinner ut nu, sakta men säkert. Läkarna säger ju, det är 1 år som gäller. Och det är, sen är det kört helt enkelt.
Det säger alltså Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning och hovexpert. Tack för att du kom till Studio 1. Och imorgon så sker den officiella invigningen av NATO-insatsen FLF Finland, som kommer stå under svensk ledning.
Ännu ett historiskt steg där i det svenska NATO-arbetet, där svenska soldater kommer ta aktiv del i uppdraget att säkra Arktis och NATOs yttre gräns mot Ryssland.
Och styrkan, den kommer utgå från Norrbottens regemente i Boden, där det pågår ett febrilt arbete.
Ja, du kan börja nu om du vill. Tornet går.
Tornet går, varnar en soldat när kanonen sätts i rörelse. Det pågår underhållsarbete i garaget på Norrbottens regemente i Boden. Och vi står uppe på stridsfordon 90, ett pansarskyttefordon som varit ute på övning. Korporal Lisa Strömberg är vagnschef.
Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning. Och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa. Och det, jag tror vi är inne på dag 3 eller 4 av det.
Det är trångt i garaget och många soldater i arbete. Det har skjutits både mycket och skarpt under övningen som precis avslutats. Och rena eldrör har stor betydelse.
Det skulle jag säga är väldigt viktigt. Annars så kommer ju inte kanonen fungera. Och det är ju väldigt dåligt om den inte skulle fungera när det väl gäller.
Gruppen ingår i den bataljonstridsgrupp som just nu byggs upp vid Norrbottens regemente. Sverige har fått uppdraget som ramnation, vilket innebär att leda en landbaserad NATO-styrka, en så kallad FLF, NATOs framskjutna närvaro på svenska. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef.
Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland, så som övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
FLF Finland är den 9:e multinationella stridsgruppen som NATO etablerar i närområdet till Ryssland sedan 2016, som en konsekvens av det försämrade säkerhetsläget. Sen tidigare finns liknande styrkor i till exempel Polen och Baltikum. Men där är större nationer som Kanada, Tyskland och Storbritannien i ledning.
Det är absolut ett stort förtroende och en utmaning såklart. Det har varit ganska korta tidsförhållanden, så vi har ju jobbat allt vi kan för att rekrytera soldater, få fram materielen och sådär.
Enheten kommer att jobba över hela Nordkalotten, i Sverige, Finland och Norge. En utmanande miljö där lokalkännedom och förmågan att jobba i hårt klimat är betydelsefull.
Det är ett område med ganska vägfattig terräng. Infrastrukturen är ju inte så väl utbyggd. Det är långa avstånd. Och sen har vi då klimatpåverkan i form av framförallt vintertid då, extrem kyla, mycket snö och terrängen är ju väldigt kanaliserande i många stycken. Mycket vattendrag, älvar, så att miljön är väldigt unik.
Samtliga nordiska länder tillsammans med Frankrike, Italien och Storbritannien har meddelat att de avser att bidra enligt regeringen. Men det finns ännu inga formella besked på vilka nationer som kommer delta. Med placeringen i borden blir FLF Finland en flexibel enhet i syfte att utnyttja resurser på bästa sätt. Men placeringen kan också handla om att jobba utifrån att skapa så låg spänning som möjligt vid ryska gränsen, säger Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI, som har skrivit flera rapporter om FLF.
Traditionellt sett så har ju både Sverige och Finland eftersträvat så låg spänning som möjligt med Ryssland som möjligt. Och det kan ju då finnas en del här att man, så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
Men det finns också utmaningar. När styrkan nu formellt etableras består den av en bataljonstridsgrupp på drygt 300 personer med målet att växa till 600 år 2030 och uppemot en brigad på flera tusen personer om säkerhetsläget försämras ytterligare. Och här kommer diskussionen in om hur värnpliktiga ska kunna användas i NATOs avskräckning och försvar även i fredstid.
Det kan vara utmanande att med anställd personal skala upp till brigad. Så det beror lite på hur brigadkravet ska lösas framöver. Och där pågår ju en utredning om att använda värnpliktiga till i NATOs avskräckning och försvar redan i fredstid.
Utredningen om de värnpliktigas roll ska presenteras i början av nästa år. Och både militärt och politiskt handlar insatsen om avskräckning och att visa enighet, säger Jakob Gustafsson.
Man pratar inom NATO ibland om shared risk eller delad risk. Att inom alliansen har länder väldigt olika geografisk placering och närhet till Ryssland. Och att det då finns ett politiskt värde i att de länder som ligger längre ifrån Ryssland också bidrar väldigt tydligt till försvaret av frontstaterna. Så att man på något sätt delar risken och visar att det här angår oss alla.
Och soldaterna ser fram emot att öva och jobba tätt ihop med de finska kollegorna. Jonathan Olofsson är korporal vid Norrbottens pansarbataljon och inne på sitt sjunde år i Boden.
Det viktigaste uppdraget för oss, det är väl bara att vi ska bli så duktiga som möjligt och dra så många lärdomar som möjligt. För det, menar, varje år kommer en yngre generation som man ska lära. Har vi tagit bra lärdomar och kan lära dem fort, då kan ju de bli ännu bättre om de jobbar längre.
Och på Sveriges nationaldag kommer Norrbottens regementes marsch höras på kaserngården när den högtidliga överlämningen av den nya förbandsfanan ska ske. Arméchefen, försvarsministern och en företrädare för SACÖR, NATOs högsta representant, kommer finnas på plats. Korporal Lisa Strömberg är trygg med att formaliteterna kommer lösa sig, bestämd i uppfattningen att funktion är viktigare än yta.
Själva dagen kommer väl bli att stå och se snygg ut bara, men det blir nog säkert bra.
Har ni övat mycket nu inför det här eller?
Inför själva
ceremonin?
Nej. Inget övande inför ceremonin. Vi har varit här och skrubbat eldrör.
Så det är snyggt inuti?
Ja, det är väl, om de kollar inuti eldrören då är det kliniskt rent, men utanpå vet jag inte.
Och reporter här var Carina Holmberg.
Nu ska det handla om barnafödandet i Sverige som ju är rekordlågt. Vi föder i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antalet som någonsin har uppmätts.
Och idag presenteras en delrapport som bland annat undersökt om mer pengar i plånboken kan få fler att göra barn. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder denna fråga. Välkommen till Studio 1.
Tack så jättemycket.
Om vi börjar så här, Åsa Hansson, varför föder vi så få barn i Sverige?
Det är en jättebra fråga och det är ju egentligen då ingen som riktigt vet vad det beror på, eller att det beror på liksom att det skulle bero på en specifik faktor, utan det är antagligen så att det beror på väldigt många olika faktorer där man har olika hypoteser. Och en är ju då ekonomi och osäkerhet, andra som också förs fram att det beror på sociala medier och intensiviteten har ökat i föräldraskapet och svårigheter att etablera sig. Mm. Det som man har sett generellt sett, det här är ju ett globalt fenomen, det är att åldern på förstföderskor ökar generellt sett.
Det här med ekonomin då?
Och att det då också blir svårare. Mm. Ja, ekonomin. Exakt.
Om man tar ekonomin då, för det är något som ni har tittat på i den här delrapporten också. Kan till exempel högre barnbidrag, flerbarnstillägg eller någon peng för per barn bidra till att fler skaffar barn?
Ja, men absolut så har det väl en påverkan. Men det som man kommer fram till också är att den här påverkan är ganska begränsad. Att den påverkar inte i någon högre grad antalet barn. Men det kanske påverkar när man skaffar barn i större utsträckning än antalet. Så att den har liksom begränsad effekt. Och att det sannolikt krävs lite mer kraftfulla åtgärder för att man ska undanröja de hindren som finns för att skaffa barn.
Mm. Du möter ju själv unga personer i ditt jobb som lärare på universitetet. Vad säger de om framtiden och barn?
Nej, men de säger att de flesta vill ju faktiskt ha barn. Men att de först liksom vill få livet på plats. Och eftersom det är nu fler som läser på universitetet och man inte längre läser en filkand utan man ska helst ha en master, gärna två master, så blir man ju också äldre när man är färdig. Och sen efter man har blivit färdig med sin universitetsutbildning så ska man få ett jobb. Man ska etablera sig på arbetsmarknaden. Man ska hitta en bostad och man ska hitta en partner. Oj. Och det här tar ju tid. Och det tar ganska lång tid i Sverige. Vi är ganska gamla när vi kommer ut på arbetsmarknaden. Det gör ju att också den här fasen när man ska etablera sig, den sammanfaller ju då med den fasen i livet där man är mest liksom fertil och då har lättast för att få barn. Mm. Så att det liksom, kan man säga att de är inte riktigt i fas. Den här etableringsfasen och fasen för familjebildning.
Så vad kan man göra då som, för att det här ska, om man nu vill att vi ska föda fler barn?
Ja, men det som utredningen då är väldigt tydlig med, det är ju inte så att regeringen eller någon annan ska påverka hur många barn som föds. Men om det finns hinder då som gör att man inte lyckas uppnå det antal barn som man önskar sig, så det är ju där politiken kan gå in. Och det verkar ju som det fortfarande är ett gap då mellan det antalet barn man vill få och det antalet som man faktiskt får. Mm. Och att det finns hinder, och det är ju de här hindren då i etableringsfasen som man då bör fokusera på. Och där sticker ju bostadsmarknaden ut som en marknad som sannolikt skulle kunna göra det enklare för unga vuxna att skaffa barn. Om det var lättare att få en bostad, lättare att få en större bostad.
Ni har ju också jämfört Sverige med andra länder. Är det någon skillnad i varför man väljer att skaffa barn eller väljer att avstå?
Ja, men det finns ju såklart skillnader. Det som brukar framhållas då är ju att Sverige har varit liksom ett framgångsland eftersom vi har haft en generös familjepolitik. Vi har haft ett ganska jämställt land jämfört med många andra länder, och att då Sverige har, det har varit andra länder som har kommit hit för att liksom kopiera vår politik. Och att det nu liksom då inte hjälper eller att det räcker inte, utan det krävs mer. Och sen är det ju väldigt olika. Det finns ju länder där det är väldigt svårt att kombinera ett familjeliv med en karriär. Och det har vi också märkt väldigt tydligt, att det är ju den vägen man måste gå. Det måste bli lättare för unga människor, både män och kvinnor, att kunna kombinera ett yrkesliv med ett familjeliv.
Säger alltså Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder alltså. Tack så mycket för att du var med i Studio 1.
Och sist där så hörde ni Susanne Westergren som programledde tillsammans med Sharon Joma tidigare i eftermiddags. Strax så blir det ekonyheter här i P1 och vi på Studio 1 kväll, vi är tillbaka direkt efter de nyheterna. Och då kommer det bland annat att handla om det öppna brev som Zelensky skickade till Rysslands Putin.